I fredags jul talade Moderaternas partiledare Ulf Kristersson på Kulturhuset i Stockholm, och han pratade en del om att han vill ha ett Sverige där ingen ska behöva ärva sina föräldrars problem. Och han sa att det finaste vi har i välfärdslandet Sverige är social rörlighet, men att den inte fungerar så bra som den borde. Och igår, då höll statsminister Stefan Löfven sitt jultal i Köping, och han gjorde det som socialdemokrater ofta gör när de är i regeringsställning. Prata både om det som fungerar och det som fungerar mindre bra, för att de liksom både ska känna som regering och opposition på en gång. Ekonomin är stark, sa han, men vi har, citat, tagit för lätt på integrationsproblemen. När jag lyssnade på talen så tänkte jag flera gånger att de är rätt så lika Sveriges två största partier. Arbete är bra, lag och ordning ska vi ha mer av, och integrationen måste fungera. Nu är det mindre än 9 månader kvar till valet, och jag tror att Moderaterna och Socialdemokraterna behöver bli lite tydligare när det gäller vad det är som skiljer dem åt. Visst sa Kristersson att skattetrycket är för högt i Sverige, och visst nämnde Löfven att hans parti inte vill göra som Alliansen genom att sänka lönerna för de som har svårast för att komma in på arbetsmarknaden. Och så tänkte jag på en sak till, Thomas. Jag tyckte det var lite för lite julstämning i talen. Man kunde se granarna i bakgrunden och vi sa dem god jul på slutet. Men jag tycker att det ska höras i en partiledares jultal att det skiljer sig från sommartalet. Jag vill att jultalet ska vara lite mer eftertänksamt så här när ett år går mot sitt slut. Vad har blivit som jag tänkt mig, och vad vill jag göra annorlunda nästa år? Och sen får också jultalet vara lite kortare, eller vad tycker du?
Jag håller inte alls med. Jag tycker att det här var att både Stefan Löfven och Ulf Kristersson höll de bästa talen som partiledare har hållit på länge. De har blivit retoriskt mycket skickligare. Stefan Löfven pratar mycket säkrare. Jag vet inte om han har haft någon coach eller om han har liksom lärt sig under vägen. Och båda lät som de har haft stort inflytande på att det var inte bara att de läste upp någonting, utan att de verkligen har tänkt igenom.
Nej,
det
men det var inte det jag menade. Jag tyckte att talen var alldeles utmärkt. Det var väldigt bra tal. Men jag menar att just i ett jultal så finns det ännu större svängrum och vara ännu mer reflekterande över hur året har varit, tycker jag.
Ja, och sen men så... jag tyckte det var fint där med Stefan Löfven med mamma Iris som var hemsamarita och åkte moped. Och även om det var urväder och snön yrde så tog hon på sig en skoter overall, för hon ville inte svika de gamla.
Ja, Ulf Kristersson då pratade om sina erfarenheter som när han jobbade med sociala frågor på kommunal nivå. Men jag tyckte absolut, Thomas, inget fel på det, men det har vi hört förr. Jag tycker det är en sak som jag vill ha lite mer av i svenska politikers tal. Och det är, jag tycker att man kan använda skönlitteratur lite mer när man ska resonera om politik. Jag hade gärna hört Ulf Kristersson resonera om Charles Dickens roman David Copperfield. En person då som genom hårt arbete slapp ärva sina föräldrars problem, och så hade han kunnat säga något smart om att visst behöver individen anstränga sig i Moderaternas Sverige, men vi ska även ha en fungerande skola för alla. Och Stefan Löfven, han hade kunnat prata om Ann på Grönkulla av L.M. Montgomery. Det här är ju en bokserie som handlar om en barnhemsflicka som utbildar sig till vadå? Just lärare, ett bristyrke. Och så hade han kunnat säga att en socialdemokratisk regering satsar brett på utbildning, men vi gör det tillsammans och vi kommer verkligen satsa på bristyrkena. Lite mer litteraturtalen hade gjort dem ännu mer personliga, tycker jag. Eller vad säger du?
De kunde ha tagit lite modernare litteratur kanske.
Ja, men jag tycker att de kan väl ta vad de vill, men just de här två böckerna tyckte jag passade in i budskapet i talet, och jag kunde inte riktigt hitta någon modern bok. Det finns säkert massa, vad tycker du som lyssnar, men det var det här jag tänkte på.
Zlatan brukar de ju ta.
Ja, men absolut Zlatan, men den har vi hört mycket om. Jag tycker Ann på Grönkulla är faktiskt en jättebra bok som vi pratar för lite om.
Tzatziki.
Ja, där är det också utbildning, absolut. I morse, då läste jag Maria Chotenius krönika i Dagens Nyheter. Jag sitter ju fortfarande där med mina älskade papperstidningar. Och den här texten handlade inte om politik utan om julstress. Ett återkommande ämne. Hon hade pratat med stressforskaren Hugo Westerlund som sa att lite julstress inte är farligt eftersom det brukar vara snabbt övergående. Och så gav han de klassiska råden när det gäller stress. Ät, sov och motionera. Men det är textens slutkläm som jag kommer att minnas. Chotenius eget råd för att minska stressen så här års, det är att tänka på Frankrikes president Emmanuel Macron. Och citat, vad hade han gjort i det här läget? Kanske lyssnar han ibland på en fransk version av White Christmas för att komma i stämning. Oh, quand j'entends chanter Kan du tänka dig Emmanuel Macron stå i kö på ett varuhus i Paris och på egen hand köpa julklappar till släkten?
Har han gjort det?
Nej, men jag undrar om du kan tänka dig det när du ska försöka...
Det är väl svårt av säkerhetsskäl, med mig.
Det kan
Galerie Lafayette.
Ja, kanske det. Men hur som helst... Chotenius kommentar satte igång min fantasi och jag var bara tvungen att ta reda på vad Emmanuel Macron har ägnat sig åt under de senaste dagarna, för jag vill verkligen veta om han är en förebild eller inte för julstressade människor. För det första, han har twittrat jättemycket om klimatet och kanske kan det göra honom mindre benägen att köpa julklappar, och då behöver han ju inte ens trängas i julhandeln. Det jag tänkt på. Och sen har vi det här med hunden Nemo. Känner du till hunden Nemo?
Har han en hund?
Ja, men det är inte vilken hund som helst. För i somras så adopterade han och Brigitte en övergiven hund som bott på något sånt där hundhem och bott i bur i 2 år. Och den här Nemo har blivit superpopulär bland fransmännen. Och just nu innan jul så väller presenterna in. Jag tycker det verkar jättestressande. Varje dag nya presenter, det är mat, det är hundgodis, det är leksaker. Och då tänker jag så här, då är han kanske inte så där sval och välklädd, utan han kanske ropar högt till Brigitte: de är galna fransmännen!
Men menar du det som ett råd nu, när vi talade om tidigare, till partiledarna, att de också bör adoptera någon övergiven hund?
Ja, alltså,
att det är det som kan ge utslaget på det blir för regering?
Kanske, men jag tror att det kan vara lite stressande. Jag tror att han blir stressande. Och sen igår så blev han intervjuad i fransk tv. Han stod upp tillsammans med reporten från France 2. De stod upp på hans kontor där och han sa att jag jobbar hårt, jag sover väldigt lite. Det har jag i och för sig alltid gjort, men jag vill liksom jobba hårt här.
Är du lite kär?
Nej, Macron? Det är jag verkligen inte. Utan
jag tycker du pratar jämt om honom.
Nej, men nu vill jag reda ut om det är så att han är en förebild för julstressade människor. Och just det här att inte sova, det är inte bra alltså. Och sen är det en sak till. Han har fått jättemycket kritik nu under helgen i Frankrike. För att i fredags så åkte han till ett stort slott. Först var det då att han skulle fira sin 40-årsdag, men sen backade han lite och sa när vi firar julen i förväg, för det är svårt att få ihop hela familjen. Och jag har minsann inte bott på slottet, jag har bott i en liten stuga. Det är den här vänsterkandidaten Jean-Luc Mélenchon som har kritiserat honom och sagt att bara det här att han åker till ett slott är ett tecken på att han gillar monarki, att det är en symbol för monarki.
Men om man är president... så får man väl bo lite grann på slott. Är ja. Inte det som är
ja, men då
grejen?
Ja, men då har han sagt, Macron, då, att han bodde i den här stugan och att kritikerna de fixerar sig vid liksom sådana här detaljer. Sen är det inte riktigt klart om han har, för att flera franska medier skriver att han faktiskt hade något sorts party där på slottet i lördags.
Men skulle han inte få lov att fira sin 40-årsdag?
Jo, det kan man verkligen tycka.
Och
han har dessutom betalt det själv, så att det här kommer nog... funka ner. Men alltså, då för att avsluta den här långa snackisen, det är inte för att jag är kär i honom, utan jag tror nog att vi kan slå fast att det är lite...
Är det förbjudet?
Nej, det får man väl. Men nej, vi får inte lov att ta politisk ställning här. Men, nej, men vad jag skulle säga då, att jag tror nog att vi kan slå fast att Emmanuel Macron är kanske inte den bästa förebilden för julstressade människor. Han verkar ha fullt upp. Och så de här presenterna som kommer till hunden Nemo, jag tycker det verkar lite ansträngande.
Ja, men det där med hund, det är kanske någonting... Är det någon av de svenska partiledarna som har någon sån där hund?
Alltså, det vet inte jag.
Vi får kolla.
Men Barack Obamas hund blir populär också.
Jo, visst. Jag vet, jag har en likadan själv.
Ja, men tror du att en partiledare får liksom lyckas? Fast nu har han president också, men kungen i Sverige har väl en hund?
Ja, de hade i alla fall någon svart labrador, lite överviktig.
Okej, ja. Men det här är någon sorts blandras som Macron har, som Okej, vi byter.
Jag tror inte Trump har skaffat någon hund.
Har han, det finns ingen där på Vita huset.
Jag har inte hört talas om det i alla fall, men jag kan ha fel.
Kanske kommer nu snart. Okej, vi byter ämne.
I saw a flying saucer.
Saucer? You mean the kind from up there?
Yeah, well, it's counterpart. It was shaped like a huge cigar.
Alltså, nu hörde vi någon prata lite här om olika fenomen i rymden.
Flygande tefat.
Precis. För nyligen så berättade den amerikanska tidningen New York Times att USAs försvarsdepartement Pentagon i hemlighet bedrivit forskning om UFOs mellan 2007 och 2012. Och eventuellt så pågår den här verksamheten fortfarande, för det är en hel del hemlighetsmakeri. Det här är ingen jätteverksamhet eller har varit någon jätteverksamhet när det handlar om pengar, men jag blir ändå nyfiken. Du har lagt märke till det här.
Jo, jag såg någon, att det var lagt ut någon film där från något stridsflygplan som hade sett något oidentifierat objekt.
Hej och välkommen hit, Claes Svahn, journalist på Dagens Nyheter, som också är verksam i organisationen UFO Sverige.
Tack så mycket.
På vilket sätt är New York Times avslöjande intressant, tycker du?
Jag tycker bara genom att man hör namnet på den här hemliga gruppen så förstår man att det här är någonting intressant. Alltså det heter ju Advanced Aerospace Threat Identification Program. Alltså det är något, ett hot alltså från någon som flyger omkring i vårat luftrum och som är avancerat dessutom, som man inte har koll på. 190 miljoner kronor ungefär har gått till den här verksamheten.
Det är ju inte så mycket pengar.
Inte för dig och mig kanske.
Nej, men ärligt talat, Pentagon har ju en jättebudget.
Det är klart att det inte är mycket pengar, men för svensk försvar hade det varit mycket pengar. Ja.
Men det här att det är något advanced flying där uppe i rymden, kan inte det lika gärna vara något nytt teknologiskt från en främmande makt då?
Absolut. Då tycker man kanske att amerikanerna borde ha kommit fram till det i så fall. Och det vet vi inte om de har gjort det eller inte. Men den här filmen som ni pratade om, den visar ju på ett föremål eller en farkost som är väldigt avancerad, som uppenbarligen flyger betydligt snabbare och lite knepigare än de amerikanska piloterna klarar att ta.
Men vad beror det på, tror du, att de här uppgifterna om UFO-forskning kommer just nu?
Det har ju varit så i alla år att man har förnekat från amerikanska myndigheternas sida att man håller på med sånt här. Men man har alltid blivit avslöjade med att man faktiskt gör det. Så det kommer då och då sådana här avslöjanden faktiskt, det gör det. Och även britterna har ju förnekat att de undersöker UFO-rapporter, men det har också kommit fram att de har gjort det. Va? Och det vore ju tjänstefel av ett försvar att inte undersöka rapporter bara för att de är konstiga. Tvärtom vill man ju veta vad det är som flyger omkring och hotar de egna flygplanen kanske.
Nej, men jag tycker också det verkar helt rimligt att kolla vad som flyger omkring i atmosfären. Eller ovanför oss.
Men då när man pratar om UFO-forskning, vad skulle det betyda konkret? Hur tror du att man har gjort den här undersökningen och försöka förstå vad det är som flyger omkring?
Det lustiga var att man la ut det på entreprenad till en miljardär då, som heter Robert Bigelow, som har ett stort företag, eller många företag, som sysslar med bland annat rymdindustri och så. Och de har i sin tur lagt ut det på andra företag. Och vad de har kommit fram till vet vi faktiskt inte. Det har man inte sagt då. Men man är ju nyfiken på, givetvis, om det här är ryssarna. Det tänker man ju alltid då. Eller någonting annat.
Men en nyckelperson är underrättelseofficeren Luis Elizondo. Berätta lite, vem är han och vilken roll har han haft?
Han arbetade inom försvarsdepartementet i USA i 22 år. Med kontraspionage till exempel. Han hade de högsta klassificeringarna för hemligt material. Han fick ju läsa sånt som var väldigt hemligt. Och Han blev ju djupt intresserad av UFO-fenomenet under sitt arbete med det. Så nu gick han ju vidare då i höstas till en privat grupp som arbetar med att undersöka vad som egentligen flyger i atmosfären över USA framförallt.
Men bara så att jag ska förstå det ordentligt, har han blivit av med sitt jobb?
Nej, han slutade nog frivilligt egentligen, för han tyckte nog att man inte tog det här på allvar. Han skrev ett brev då till försvarsminister James Mattis. Han sa att jag tycker att ni borde ägna er mer åt de här frågorna. Titta här vad vi har fått fram. Det finns jättemycket konstigt som flyger och far i vårat luftrum. Men han fick inte den responsen han ville ha. Så då sa han upp sig.
Men har det på senare år skett något genombrott så att man har kunnat hitta... De pratar om saker som du säger flyger och far. Mm. Men har man hittat någonting som tyder på att det inte ska vara en främmande makt på jorden utan någonting från en annan planet? Alltså det som många i vanliga fall förknippar med UFOs.
Alltså det har man ju inte officiellt i alla fall, för vi vet ju inte om det. Och det sägs ju då i de här artiklarna nu i Washington Post och New York Times att det finns tillvaratagna delar också då i något hus i Las Vegas. Det återstår att se då. Det har ju ingen fått veta. Och det borde ju vetenskapsmännen ha fått kännedom om i så fall. Det kan ju vara ett genombrott för oss på jorden, om det nu är sant då. Så den biten håller jag nog dörren lite på glänt, vad som egentligen har hänt. Va? Det som har hänt är att man har visat nu att det finns faktiskt okända fenomen som är värda att undersöka.
Mm.
Men när det är ett UFO och identifieras, då är det ju inget UFO längre.
Då är det ett IFO, då, faktiskt.
Identifierat. Ja. Vad är det UFO som så att säga ligger närmast i farans riktning eller som kan vara någonting?
Alltså jag har ju pratat med svenska piloter som har jagat föremål i luften och som har blivit ifrånflugna av okända föremål. Och det vet vi inte vad de är. De har alltså rört sig över svensk luftrum. Det är ju väldigt ovanligt med sådana rapporter. Innan jag kom hit för en timme sedan så utredde jag en rapport från Angered, Surte, ifrån igår, utanför Göteborg alltså. Och det var en luftballong då som var formad som en gaffeltruck som hade glidit fram, som Chalmers hade flugit med. Och som väldigt många såg och fotograferade på långt håll och inte förstod vad det var för någonting. Men det är den vanliga biten då.
Alltså, och varför flög Chalmers med den? För det var ett experiment?
Ja, bra flygväder, ja, okay. Helt enkelt. Ja.
Men nu när vi är var och varannan människa köper drönare och även inom militärindustrin antar jag att man är långt framme och har många hemliga projekt. Är många UFO-föremål militära försök med drönare numera?
Alltså du har helt rätt. Drönare är ett av våra UFO-Sveriges största problem just nu. För att privatpersoner flyger drönare lite här och var. Vi får in mycket filmer och bilder på sådana föremål som man inte vet. Och de är rätt svåra att identifiera för oss också ibland. Va? Försvaret flyger också drönare, men inte överallt. De flyger inom vidsel och sådana särskilda områden i Sverige som man får flyga. Så de är inte lika vanliga. Nej.
Kan man tänka sig att Ryssland eller, gud förbjude, Nordkorea experimenterar med föremål som kan antas vara UFO:n eller förväxlas med UFO:n?
Det finns ju en vinst i att låtsas vara ett UFO-fenomen. För att då kanske inte folk bryr sig om när du kommer flygande in över deras territorium. Men jag tror inte att Nordkorea kommer så långt. USA och Ryssland möjligtvis.
En sista fråga. När tror du att olika försvarsmakter över jorden kommer börja forska ännu mer för att kunna se skillnaden på ett kanske ett förklätt UFO som är något från främmande makt och ett sånt här vanligt UFO som folk ser men som kanske inte finns?
Jag tror att man gör det redan idag och det är väl en tidsfråga, men många länder har släppt sina arkiv också så man kan läsa bland de svenska UFO-rapporter, de är frisläppta.
Mm. Jag måste ändå fråga, tror du att det finns någon aktivitet med som vi upplever från UFO från främmande
långt bort
civilisationer som har skickats hit?
Alltså jag har inte sett några bevis för den. Det har jag inte gjort. Men det vore väldigt spännande om det vore så.
Claes Svahn, tack så jättemycket för att du var med. Och då byter vi ämne.
Nu är det jul igen i både slott och koja. Över hela landet drar en kollektiv noja. Det pyntas, sjungs och skickas fåniga kort.
Och vi tar den här musiken då för att man ska få en lite lätt jobbig känsla. Det är ju många som tycker att det är inte helt okomplicerat så här i december. Själv då så tycker jag att jag känner en väldigt stark längtan efter att få vara lite slö. Ligga i sängen, läsa böcker, kanske gå en slö promenad. Hur är det för dig?
Om jag längtar efter att vara julledig.
Jag får vara lite slö, Thomas.
Ja, lite. Men jag längtar efter att få åka bort.
Ja.
Över julen.
Ja, det kan jag tänka mig.
Och träffa mina barnbarn,
ja,
och sånt där.
Ja, men jag minns lite hur det var när mina barn var mindre. Då var allting mycket hetsigare. Alla aktiviteter och allt som skulle fixas. Julmarknader. Och jag minns ett år när jag skulle komma till ett av mina barns klassrum där. Och jag skulle binda kranser i grupp till julmarknaden. Det var väldigt trångt och så låg det kransbindningsmaterial i små högar. Jag var så trött och så var jag tvungen att verka glad. Alla gjorde sitt bästa. Men efter en stund så blev en av kransarna upplyft och förevisad. Och så sa den ansvariga föräldern, skulle du själv vilja betala för en sån här sne och formlös krans? Nej, ni måste helt enkelt jobba mycket hårdare. Tänk på att ni gör det här för era barns bästa. Har du varit med om något sånt?
Nej, jag tänker på ändå att jag har lite omvärderat det här med jul. För jag var på julmarknad här och på Skansen och åt en kolbulle. Och det var faktiskt en stor gourmet-upplevelse.
Ja.
Annars, jag har alltid tyckt det där lite jobbigt med det här hetsiga med julmarknaden, men det var faktiskt kul.
Ja, allting ändras lite. Men det är ju många barnfamiljer som tycker att det här är en komplicerad tid på året. Hur många paket ska jag egentligen köpa till mina barn? Tänk om de blir bortskämda? Tänk om de blir ledsen för att de får för lite? Har jag råd? Och varför är det så många aktiviteter? Hej och välkommen till programmet, Anna-Karin Wyndhamn, doktor i pedagogiskt arbete. Under hösten har du också synts som supernanny i TV3. Hej!
Hej!
Och du är då med från en studio i Göteborg.
Yes.
En del älskar ju december, andra tycker att det är en hetsig och kravfylld månad med alldeles för många aktiviteter. Hur gör du själv så att det ska bli så bra som möjligt?
Alltså det är väl, precis som du säger för alla, lite av allt där, att man blir lite stressad framåt när det väl drar ihop sig till den 24. Men alltså jag tycker att jag blir bättre på att välja bort saker också och tänka att man inte behöver göra allt och att jag framförallt inte behöver sätta mig i situationer där jag måste göra saker som jag gör att jag ogillar mig själv eller hur jag blir i de situationerna. Du var ju inne där på det här med kransbindandet och för mig är ju liksom kollektivt pyssel en sån där punkt.
Men hade du struntat i det även om ditt barn sen fick höra, varför kom inte just din mamma på det kollektiva kransbindandet?
Ja, men man kanske kan tänka att det kan finnas någon annan som kan gå i mitt ställe då om man lever tillsammans med någon eller det finns någon annan som är väldigt flink på att binda kransar, om det nu är just det handlar om. Så att man inte behöver göra det, för man kanske kan för barnet förklara, i synnerhet om det är ett barn som går i skolan då och kan begripa när man lägger fram saker och ting, att jag har lite svårt för det, men vi gör den här lösningen istället.
Men man kan ju också se det som att dagens föräldrar, de klagar för mycket. Inte bara vara vuxen, göra jobbet och tänka snart i januari.
Ja, jag tror nog att dagens föräldrar gör väldigt mycket och har lever under någon slags tryck att man måste vara med på allt. Och också ett tryck av att man kompenserar kanske under december månad för saker man inte gjort andra månader. Och du var ju inne på det där med presenthögen tidigare också. Att det ligger väl någonting i kompensation där också om man nu har de ekonomiska resurserna att göra det. Och då kanske man är ute lite på fel kurs kan jag tycka. Utan försöka titta lite på hur ser hela året ut. Hur ser november ut? Vad kan vi göra i januari istället för att balansera december månad så att det inte blir en plåga?
Jag funderar på det här med julbaket när man ska baka för att de ska sälja till skolresor och sånt där.
Mm.
Och det här, det förekommer ju då, eller någon gång så har jag missat det där och så har man gått till något bättre konditori och tagit av pappret för att det ska se ut som hembakt och då har jag känt mig som en dålig människa.
Nej, det ska du ju inte göra. Det gör jag med. Det är när de har såna här bufféer på skolanslutningen.
Jag tror det är vanligare än vad vi tror. Jag tror det är vanligare än vad vi tror. Men jag tyckte du var inne...
Problemet är att de ser lite för perfekta ut.
Men då har du inte sett att det var väl någon gång i Solsidan det var någon som bankade på dem så att de skulle se mer hemgjorda. Eller det var något annat program kanske.
Men tryck på påsen lite innan man lägger upp.
Men då det här med presenterna eller julklapparna, det är ju faktiskt kan bli väldigt jobbigt. Vilket råd har du till föräldrar som känner ett krav att köpa många presenter fast man kanske varken har råd eller lust? Hur löser man det?
Ja, alltså jag tror alla har varit med om att man sitter och tittar i en sån där leksakskatalog med barn och de säger att det där vill jag ha, det där vill jag ha, och det är liksom en del av, det är en ritual för barnet att göra det. Och det betyder ju inte att barnet tror att jag kommer att få allt det. Så det är lite som om man byter roll och som att den vuxne blir barnslig i sin förståelse av vad ungen säger och tror att det som nu blir förkryssat där är någon slags beställningslista som jag måste följa till varje pris. Också till en kostnad som jag inte kan täcka själv. Så är det givetvis inte, utan den vuxnes roll är ju att hitta en balans i det och se vad är vettigt i detta. Vad vet jag om mitt barn och vad har barnet för intresse och se det kanske finns några saker där man då kan välja.
Men jag tycker det är så svårt på julafton där, särskilt när det är blandade släkter och med frånvarande och icke-närvarande föräldrar. Och sen så, särskilt när man har den där traditionen att man ska packa upp en paket åt gången och så ska alla se vad det är. Och sen är det någon stackare där som har inte fått så mycket och sen är det någon som har någon frånvarande förälder som har gett någon sån här jättemodell.
Ja. Ja, men då kanske man, om man då har lyckats få ihop det så att man är väldigt många som firar ihop och familjer som blandas och så är ju det ett lyckat projekt i sig, va? Om man kan hålla ens under kvällens gång, då kanske man får ge avkall på någon annan del, som till exempel att man ska sitta och glo på den som öppnar paketen och avdramatisera det momentet utan att för den skull ge avkall på att man tackar för presenten man får, oberoende av hur glad eller inte glad man blev innerst inne.
Eller så kanske man har sin egen, liksom man har en egen liten diskret presentutdelning, och så har man kanske någon sorts, att man får någon sorts presenthög där man ger något litet som man kan dra lott om.
Ja, jag vet det, är inte det lite fegt?
Är det fegt?
Att säga att vi fläskar på rejält, men vi gör lite i smyg. Så vi visar inte upp det för de andra. Det kan jag tycka är lite...
Det är bättre då att stå på att du har en skithög till pappa. Men,
nej, men det
han
kan
kommer
bli...
i alla fall med en jättestor
modell. Men kan inte det bli...
Modell.
Förlåt mig, Anna-Karin. Kan inte det bli superjobbigt om det finns liksom vissa då i släkten som har jättemycket pengar. Andra kanske lever på A-kassa. Då kanske inte det är så kul det där när man ändå vet att kusinen har fått en jättedyr Playmobil någonting.
Ja.
Eller någon annan leksak.
Det är klart att om det finns den typen av hänsynstagande i det så får man väl hitta en mellanväg då för det. Men jag tror att en sådan väg går från att ha det här att man tittar på den som öppnar. För det är ju också ett säkert trick för att få hela presentmomentet att dra ut i evig tid. Jag tänker också att ett annat sätt att få julafton till att bli en kväll eller en dag av många olika moment är ju kanske att fokusera bort från julklappsutdelningen och se om man kan också ha andra saker som är roliga och som man skapar minnen kring.
Men kan barn bli bortskämda av för många presenter? Är det så det funkar?
Alltså, de blir väl inte bortskämda i just det ögonblicket de får väldigt många paket, utan det handlar väl mer om hur det ser ut över året i stort. Hur har december månad varit och hur beter barnet sig när man får ta emot gåvor på julafton eller vid andra tillfällen? Och då tycker jag man som förälder får vara observant på det och se om barnet, 5-6-åring ska ju klara av och visa att man blir glad och tacksam och säga tack så mycket för det här. Och förstå att man ska göra det, att det är en del av ritualen.
Men blir de inte det då dags att dra in alla presenter tills de lär sig vad tacksamhet är?
Nej, man får ta ett snack om det helt enkelt.
När ska de börja vara tacksamma då? Är det du säger 5-6 års ålder?
Anledningen till att jag nämnde det är ju mer för att det är ju så att barn är ju impulsstyrda. Och den där impulsstyrningen avtar ju efter 3-4 års ålder någonstans, så blir de ju mer resonabla i att prata om vad är detta egentligen, varför gör vi det här och hur går den här ceremonin till. Så jag tycker man får ha överseende med en 2-3-åring, där kan man ju inte ställa krav på det sättet. Det var det jag var ute efter.
Hur länge ska man hålla på med tomten då?
Vad menar du?
Nej, men hur länge ska man upprätthålla myten om tomten?
Ja, men tomten, vadå myten?
Anna-Karin Windham, det tycker jag var en fantastisk avslutning på det här samtalet. Anna-Karin Windham, tack så jättemycket.
Tack
för att
ni har.
Du
god
var
jul.
Med. Tack.
God jul.
Ja. Ja, regeringen har haft fullt upp de senaste dagarna. I torsdags presenterades den nya pensionsöverenskommelsen. Igår meddelade regeringen att man vill införa en samtyckeslag och höja straffen för våldtäkt. Och idag kallade regeringen till presskonferens igen och nu för att presentera förslaget om att utöka antalet pappamånader från dagens 3 till 5. Men nu har både SD och Alliansen sagt att de inte kommer rösta för det här förslaget, så det kommer inte gå igenom. Vad tror du beror på att regeringen presenterar så här många, 3 förslag, tunga förslag precis före jul?
Det är 9 månader till valet.
Är det bara därför?
Ja, för att jag undrar om det är riktigt taktiskt, riktigt de skulle ha väntat lite. Eller så de frågorna man inte kommer att få igenom, så vill man väl ändå ge så att säga en julklapp och sen även om den tas tillbaka om några månader.
Alltså jag har en annan teori, Thomas. Det kan vara så att man vill gärna få med de här tre grejerna i de här i årssammanfattningen över svensk politik 2017. Då vill man framstå som handlingskraftig innan folk glömmer bort det. Du vet ju, nu kommer de här listorna över det gångna året. Det är böcker, skivor, filmer, tv-serier, amerikansk politik, sport och så vidare. Och jag brukar slås då av hur lite jag minns och tänker att regeringen lägger det här precis så att folk inte ska glömma bort att det var lite action.
Ja, men de är redan gjorda. De kommer ju för sent. De görs ju redan i slutet av november.
Ja, men alltså inte över svensk politik. Den görs.
Ja, du menar TVs årskrönika och sånt?
Ja.
Radion har ju också.
Och särskilt då är det bra att få med pensionsöverenskommelsen eftersom den är blocköverskridande, den kommer fortsätta och så vidare.
Men den gynnar väl då alla?
Ja, det kan jag, men alltså, ja,
som är med.
Ja, precis, men
eller missgynnar alla.
Men jag tycker det är lätt att glömma bort vad som har hänt och därför så tyckte jag att Svenska Dagbladet gjorde en bra grej idag när man skulle skriva om ekonomiåret. Då istället för att bara säga det här har hänt detalj, ingen minns, så hoppade man bak till 1967 och sen ett stopp vid varje decennium fram tills idag. Och slutklämmen var ungefär så här, allt är inte bra. Men det är mycket bättre än under finanskrisen. Det här tyckte jag var ett nytt grepp som jag gärna vill se lite mer av.
Positiv journalistik?
Nej, att man gör en tillbakablick 50 år tillbaka i tiden, ja. Och så hoppar man till liksom från 60.
Jo, men då blir det, vi har väl minst dubbelt så hög levnadsstandard då, idag som då.
Ja, det kan vi ska tänka på ibland. Okej, vi fortsätter lite grann på jultemat. Är du för eller emot jultröjor?
Jag fick för något år sedan av mina barn, jag vet inte om det var något sorts skämt, någon sorts väldigt snuskig jultröja.
Ja.
Med där, så att säga, snögubbens morot. Det är två snögubbar och den ena, som vanligt sitter vi ju i näsan, sitter på ett helt annat ställe.
Vi kan tänka oss. Ja.
Och jag har faktiskt inte vågat sätta på mig den i år.
Nej, det kan misstolkas.
Det känns som liksom att den...
Fel i år.
Det är inte riktigt, just i år känns det inte som det är stämning för den.
Och vi har då frågat våra lyssnare och då, några är verkligen för, andra tycker inte om dem. Men Per Wallin, han skriver att det ska vara extra allt på en jultröja. Julen är kitschigheten och smaklöshetens högtid. Och nyligen så skrev tidningen Expressen att den lite överdrivna och enligt en del kanske till och med fula jultröjan har blivit trendig. Och så påminner tidningen om hur töntig Colin Firth framstod i filmen Bridget Jones dagbok när han hade på sig en jultröja med en ren med en liten röd nos.
Men då träffades de väl? Var det inte
ja,
på den?
Men det var inte så enkelt. Först han hade fått den av sina föräldrar och så här lät det i filmen när Bridget Jones får syn på honom.
Maybe this was the mysterious Mr. Right I'd been waiting my whole life to meet.
You remember Bridget?
Maybe not.
Ja, då blir hon först och tänkte hon att det kanske är den rätta, men sen hon såg den där tröjan så blev hon lite
tveksam. Bara romkommen blivit av förresten. Det skulle alltid vara romantiska filmer till jul. Nu verkar det mest vara bad moms och sådär liksom. Snuskiga filmer.
Nej, jag tror det finns lite sådana också. Jag tror det finns lite sådana. Men nu det här med jultröjan är helt annorlunda. Vill man vara hipp så ska man ha på sig en jultröja på julfesten. Hej och välkommen hit, Peyvand Ahmedi som ansvarar för Nöjesguidens klubbrapportering. Hej.
Hallå, hej.
Hur heter jultröjan just nu?
Alltså, jag skulle inte påstå att den är trendig, eller inte, men den är kul. Och många påstår det i skämtsammanhang. Man låg inte fullt seriös när man glider in på festen med en jultröja med massa utåtstickande saker på.
Ja, jag har sett någon utåtstickande. Det var till och med Nallebjörn med en jul... Med
ja, vi hade någon gäst här.
Ja, jag har också en sån hemma faktiskt. Ja.
Men i vilka sammanhang har du på dig den då?
Jag har inte på mig min än, men jag är bjuden på en julfest på torsdag. Där temat just är jultröjor som är fula. Så det är perfekt.
Okej, men vilken typ av jultröjor är det som gäller? Om man nu vill vara lite skämtsam och skämta med det här, hur ska den se ut, jultröjan, för att det ska funka?
Det ska vara väldigt mycket saker på den. Gärna saker som sticker ut och låter.
Men gör jag rätt som inte har på mig den där snuskiga snögubben i år? Att det känns i dessa MeToo-tider så känns det inte riktigt korrekt.
Ja, det är kanske lite känsligt, men du kan ha på dig den hemma.
Ja, jo. Jag vet inte det.
Inte det heller.
Nej, jag tror du får kommentarer från din familj. Men alltså, du säger då, du beskriver det som ganska mycket extra, allt det ska sticka ut, det ska låta, men kan det bli för mycket i år 2017?
Nej, det finns ju till och med en dag före, läste jag. 15 december är...
Ugly. Nej, fredags.
Mm. Ja, precis. Ja.
En vi är lite sena.
Nej, vi är inte sena.
Ja, men jag tror det är aktuellt. Det hade de på sig.
Hade de det? Ja. Jag tycker inte vi är sena. Vi har inte haft julafton ens. Men jag undrar, du jobbar ju då mycket med att bevaka Stockholms klubbliv. Mm. Har du sett några jultröjor än?
Nej, det har jag inte. Faktiskt.
Du har inte det?
Nej. Nej. Eller så har jag bara varit jätteopmärksam.
Nej, men som jag undrar då, du säger då att det är inte trendigt, men det är liksom lite roligt och lite inne. Varför har det blivit så just i år, tror du?
Ja, alltså... Jag vet inte. Nej. Varför just i år.
Nej.
Men jag kollade och det är ju inte några större och mer exklusiva modevaruhus som har just jultröjor. Det är ju oftast billigare affärer. Och det är väl för att de vill sälja.
För jag kollade också lite, för att det är så att jag tycker att jultröjor är fint. Jag tycker om rena, jag tycker om snöfling. Kanske inte någon sticker ut sådär. Och det som jag tycker är så jobbigt, det är så svårt att hitta en jultröja av bra kvalitet. Det är ofta mycket akryl, polyester, sånt som jag blir varm av. Kommer det att ändra sig? Eller är det hoppet ute för att få en sån tröja?
Jag tror tyvärr det. Ja.
Du tror det? Tyvärr.
Men om du ska använda den en eller två gånger om året, så den kan väl vara lite dålig kvalitet. Jo, den behöver inte vara sådär outslit.
Nej, men det är inte så jag tänker, utan jag vill liksom slippa bli så där. Alltså när jag tar på mig något i akryl, jag mår så dåligt, alltså jag blir så varm, alltså jag kan knappt andas, det är hemskt.
Men du kan väl bara gå in med den då och sen ta av den när alla har sett den.
Okej, det kanske är lösningen.
Jättebra lösning. Ja.
Men då när du ska använda din jultrö snart, hur tror du, kommer du sticka ut då, eller kommer alla ha sådana tröjor då?
Alltså, i och med att ni redan har sett en person med exakt likadan tröja, så tvivlar jag på att jag kommer sticka ut.
Ja.
Men kanske det. Det sticker ut saker ur det i alla fall. Det är alltid något.
Ja. Okej.
Men när är det rätt? Är det vid glöggpartiet eller hem, eller på julafton? Eller när är det rätt att ha den?
När man vill, under juletid, tänker jag.
Peyvanda Medi, tack så jättemycket för att du var med och berättade det här. Skulle du vilja kanske ha någon annan jultröja som är liksom ett emellanregistret lite, så att den inte är snuskig men kanske lite pigg bara?
Ja, men det är svårt med gränserna där, va?
Alltså svårt med gränserna.
Ja, jag tycker lite tråkigt. Den du har tycker jag är lite tråkig där med renarna på.
Ja, den var kanske lite väl grå, men ja,
den skulle du kunna ha i vanliga fall också. Jag tycker hela grejen är väl att den ska vara lite vulgär.
Vad säger du? Ska det vara lite vulgärt för att funka?
Nej.
Nej, okej. Okej, ja, Thomas. Under helgen här så ägnade sig satirgänget Public Service åt att driva med dig och mig. Har du uppfattat det?
Ja, jag hörde det. Jag brukar alltid lyssna på Gomorronvärlden, så jag blev lite orolig då när jag hörde det redan i löpsedeln, så att säga.
Ja, och det, så här lät det då. Vi kan lyssna lite.
Ja, god morgon. Thomas Nordegren heter jag, och då tror ni väl att ni ska få höra operaparet med anekdot från min tid i Washington, medan Louise Epstein avbryter mig hela tiden. Men det är ju så att...
Nej, Thomas, så är det inte, utan det brukar faktiskt vara så här att jag berättar något djupare från min vardag, och sen är det du som avbryter mig. Ibland avbryter du mina avbrytelser till och med, vilket är...
När du hör det här, när vi sitter här då, när vi gör vårt eget program, hur känns det att höra det här, Thomas?
Nej, men jag tycker man ska väl känna sig hedrad. Det är väl det finaste som kan ske när man blir parodierad. Det betyder väl att åtminstone de där har lagt märke till det. Och det man gör.
Men då undrar jag, känner du igen dig i det här att du sysslar mycket med anekdoter från Washington och att jag berättar något djupare från min vardag?
Det händer väl att jag berättar exempel från hur det är med olika saker i USA, med jultröjor och annat. Fast det sa jag inte nu i det här programmet.
Ja, det har väl hänt också att jag kanske har berättat något från min vardag, men vi kanske pratar om annat också. Men det kanske man inte kan säga i en satir. Hur som helst.
Nej, det var väl kanske, det var ju rätt snällt egentligen. Det var ju mest att vi avbryter varandra och sen att man försökte härma dialekt. Men det gick så där, tycker jag. Jag tycker de är duktigare på andra. Men det kanske alltid är så att man inte tycker att de är lika skickliga på
men
en
Men det
själv.
Här med avbrytande, Thomas, hur illa är det?
Ja, det stämmer väl lite vad de sa där. Att lite grann handlar det ju, är väl det här programmets idé, att vi... pratar ibland i munnen på varandra eller invänder saker.
Jag tycker att det finns en förbättringspotential. Jag tror att man kan ha ett högt tempo utan att avbryta varandra för mycket. Och jag tycker idag har vi avbrutit varandra idag.
Inte så mycket tror jag, men det,
nej, vi kanske är vana.
Men det där är väl också modern och gammaldags radio, eller hur? Du skulle lyssna, om ni ska jämföra med USA, där sitter de ju ofta 3, 4, 5 stycken och avbryter varandra ständigt. Eller lyssna på CNNs politiska program till exempel.
Ja, men du vet vad salig Magdalena Ribbing tyckte om avbrytandet, att det hör inte hemma i Sverige, det är inte bra.
Jo, ibland tror jag det är okay. Jättebra. Annars blir det väldigt saggigt.
Det kan bli saggigt också, det vill vi inte göra. Imorgon, vad händer då?
Jag vet inte riktigt. Det är så mycket.
Det är så mycket. Men så mycket, ja. Men vi kan ändå säga att dagens producent, hon heter Mina Grönfors, och det var Stina Fagerberg som skötte tekniken. Något kan du väl avslöja imorgon?
Nej.
Nej, okej. Okay. Jag tycker det ska bli... Ska du prata om begreppet myshata kanske?
Nej, det kan jag säga att det blir det inte.
Bra.